Vad kul att se att så många har hittat hit efter lunchen. Jag vet att det serverades köttbullar och en härlig gräddig sås, vilket inte gör att man blir piggare, men det är underbart att se. Jag vet att det var en riktigt bra fest igår också för många utav er. Men jag och Thomas här ska göra vårt bästa för att verkligen skapa intresse och få er att hålla er vakna genom hela sessionen idag. Sessionen idag är IT-avdelningen Untouchable. Lite provocerande titel. Men vad vi kommer prata om idag egentligen, framförallt, det är digital transformation som många av sessionerna redan har tagit upp och diskuterat. Digital transformation, lite Thomas kommer prata mycket om vart kommer vi ifrån, vart är vi på väg in någonstans, vad innebär det här, vad är digital transformation, mycket av drivkrafterna. Jag kommer fortsätta prata lite mer om vad vi från Microsoft ser som målbilden för digital transformation för hela företaget. Men inte bara hela företaget utan specifikt för IT-avdelningen och vad det ställer för krav på IT-avdelningen och hur IT-avdelningen behöver förändras. Och så kommer vi ta en summering på slutet och även dra en hel del erfarenheter som vi praktiskt har upplevt när vi är ute hos företag och jobbar. Vilka är vi då som ska prata om det här? Jag heter Joakim Wingård. Jag jobbar som strategikonsult. Den kan vi ta fram. På Microsoft har jag varit på Microsoft i 5 år som strategikonsult. Jobbar framförallt i den kommersiella sektorn med stora företag. Jobbat mycket med digital transformation och tittat med kunder. Hur kan man jobba kring det? Och vad vi ser på Microsoft att vi kan bidra med från vår produktportfölj utifrån digitala transformationperspektivet. Vi har Thomas här som kan få presentera sig.
Hej! Hör ni mig? Ja, bra. Thomas Jylland heter jag. Jag jobbar också som strateg på Microsoft. Har jobbat i drygt 4 år. Har jobbat som managementkonsult i 1000 år, typ. Jag jobbar framför allt med publik sektor eller offentlig sektor. Publik sektor är ett väldigt amerikaniserat ord. Men offentlig sektor jobbar jag mycket med. Hälso- och sjukvård, kommuner och sådana saker. Jo, jag tänkte bara göra ett litet tillägg här. Vi tar gärna frågor under gång. Så är det så att ni funderar på någonting så antingen så säger vi att vi kommer till det eller också svarar vi på frågan då eller så tar vi det vid sidan av. Men ställ gärna frågor och reflektera över det vi säger.
Bra. Då kan du få börja, Thomas, med lite av frågeställningen.
Nu gjorde du ett fel håll. Ja.
Ta på ett andra håll.
Så då. Där. Idag så står vi i ett läge där saker och ting förändras. Digitaliseringen som vi pratar om, som vi kallar den, vi återkommer till definitionen lite senare. Men digitaliseringen är någonting som finns överallt och som sker överallt. Det här hamnar och ställer oss i situationer där vi helt plötsligt måste agera på ett helt annat sätt. Det är helt nya affärsmodeller som styr verksamheten framöver. Det är helt andra krav från verksamheten, från medborgare, från konsumenter. Man ställer krav på flexibilitet och mobilitet. Allting ska gå mycket fortare än vad det har gjort hittills. Vi förväntas göra mer med IT, fast med färre människor, med mindre resurser. Förändringstakten ökar och man förväntar sig att vi ska förhålla oss, eller IT-avdelningen ska kunna leverera på det. Frågeställningen är lite grann, har IT, den traditionella IT-avdelningen, har den målat in sig i ett hörn? Har vi satt IT-avdelningen i en situation där man faktiskt inte kan leverera längre? Jag tycker det är en jättespännande fråga. Har vi en IT-avdelning som faktiskt kan leverera på de förväntningar som finns? För vi är ganska medvetna om allihopa här att det sker en förändring. Det finns massor med teorier och tankar och idéer om det här. Vi kommer från ett läge där IT har varit någonting suspekt och där IT har kunnat hanteras av folk som har varit specialister och som har haft någon slags vad ska man kalla, idolroll eller någon slags hjälteroll. Det där förändras. För helt plötsligt så är det andra aktörer som kliver in och kan göra saker. Och många pratar om att IT har kört fast. Man har gjort sig själv irrelevant. Ja, vad innebär det då? Jo, man säger att man har blivit för teknisk helt enkelt. Vi har målat in oss in i ett hörn genom att bli för tekniska. Vi har glömt att prata med de som faktiskt behöver vår hjälp, det vill säga verksamheten. Vi behöver alltid IT, men vi behöver nödvändigtvis inte en IT-avdelning. Jocke kommer in lite på det, men jag kan ju inte hålla med. Det som jag tycker är jättespännande, det är det här med, om vi tittar på facility management, alltså fastighetsskötsel. Varför är inte IT en del av fastighetsskötseln? Vad är det vi behöver specifikt som är IT-relaterat om några år? Det är inte så mycket förmodligen, tror jag. Då går vi tillbaka till den första rutan där, att CDO, eller den digitalt ansvarige. Det är den som förmodligen kommer ha ansvaret för informationen. För det är informationen som vi pratar om, inte IT i sig. Jag tycker den här sista är ganska bra. Känner ni igen den? IT-styrning istället för IT-störning. Är IT ett stöd för verksamheten eller är IT till för att störa verksamheten? En ganska intressant reflektion på den här definitionen tycker jag. För det är många gånger som vi hamnar i lägen där IT säger nej, vi kan inte rulla ut det här. Det tar 6 månader. Det här går ju inte, det förstår ju. Vi måste patcha och bygga om nätet och allt vad det är. Har vi tid till det idag? Nej, jag tror inte det. Lite bakgrund och lite utmaningar som vi ser. Jocke och jag tillhör de här människorna på Microsoft som faktiskt är ute och jobbar hos kund. Vi sitter inte inne på kontoret utan vi är ute och träffar er som kunder och bedriver den här typen av uppdrag ute hos er. Och det här är lite av våra reflektioner utifrån vad vi har sett hos olika organisationer. Det är både privata organisationer, företag, koncerner, globala, små aktörer, stora offentliga organisationer, små offentliga organisationer. Men det här är lite av våra reflektioner, våra bild av saker och ting. Som en bakgrund så vet vi, eller vad vi ser som en utmaning, det är att vi ser att datamängden kommer öka något helt osannolikt framöver. Det här är någonting som IDC säger att det här är vad de tror. 80% tillväxt av ostrukturerad data. Den här är lite spännande. 10 gånger fler molntjänster används idag inom företagen utan att IT-avdelningen känner till det. Det pågår förändring redan nu utan att vi är medvetna om det. Jag kan dra upp mitt kreditkort och köpa en tjänst på nätet för nästan inga pengar alls. Istället för att vänta 6 månader på att jag får en server. Det här är någonting som vi kallar för Shadow IT. Idag så tror vi att det finns en IT-budget. Eller vi vet att det finns en IT-budget. Men den IT-budgeten äts upp av förvaltning och drift. Resten av pengarna de kommer från verksamheten. Och det är där man bedriver verksamheten. Det vi också ser det är att det här förskjuts ytterligare. Och då tillbaka till facility management. Var lägger pengarna? Vilka grejer är det som sköts av IT-avdelningen? Nätverket kanske. Inte så mycket mer. Det här förskjuter ju hela maktbalansen i organisationerna. Vem är det som tar beslut om att vi ska ha en ny förmåga eller en ny tjänst? Vem är det som betalar för att det här ska ske? Har verksamheten förmågan att vänta på förändring? Det tror inte jag. Det här är en ganska intressant reflektion. Det här är mycket det jag pratar om. Vi har en förändringstakt som är helt osannolik. Vi pratar mycket om det som kallas för disruptive technologies. Det vill säga, vi har teknologier som dyker upp, nya sätt att arbeta, nya affärsmodeller som ställer allting på ända. Och vi måste förhålla oss till dem. Vi måste förändras snabbt. För att det som händer på marknaden också, det är att många vill ha tillgång till tjänster mycket, mycket snabbare än vad de kan få genom det traditionella sättet att arbeta. Vi måste hitta nya vägar att skapa möjligheter för verksamheten. Det här är mina barn. De är digital natives. De lever med det här. Jag som är en gammal man har jobbat med det här i många år, men det är fortfarande inte så att jag är uppvuxen med det här. Det är en enorm skillnad i hur vi arbetar, hur vi tänker. Inom Microsoft så använder vi mycket begrepp, Microsoft Sverige egentligen, som vi kallar för DNA, det nya arbetslivet. Och det handlar mycket om, jag ska bara se vad jag skulle säga. Kontentan av det, eller det kommer ifrån någonting som Bill Gates skrev 2006. Han skrev ett white paper då som han kallade för New World of Work. Och det beskriver egentligen framtidens arbetsplats. Och det nya arbetslivet bygger på egentligen tre saker. Det är människan, det är platsen och det är teknologin. Det man ofta fastnar i när man pratar DNA, det är att okej, var är det vi arbetar? Och traditionellt så säger man, är det på kontoret eller någonstans? Men i praktiken så det som händer just nu, det är att platsen är irrelevant. För tekniken och människan har helt andra behov än vad platsen kan ge. Är ni med på resonemanget? Mina barn pluggar var som helst ifrån, för de har datorer. De har alla sina böcker i datorerna. Det innebär att jag behöver aldrig fråga vad är böckerna. Möjligtvis fråga vad datorn är. Men det behöver jag inte heller, för jag har en extra dator hemma åt dem. Så de kan alltid nå sin information. Och det är där vi står. Förutsättningarna förändras. Arbetslagstiftning, arbetsformer, anställningsformer förändras. Vi jobbar med bemanning idag. Mycket större grad än vi gjorde för 5 år sedan. Det innebär att folk har flera jobb. Hur förhåller vi oss till det? Att en person är anställd på flera ställen och jobbar vid olika tidpunkter på dygnet. Har vi en inloggning till den personen per anställning, eller hur hanterar vi det här? Det här är intressanta reflektioner och frågeställningar. Ska jag sluta prata eller?
Kan jag få fortsätta om du vill?
Ja, jag fortsätter. Ah. Hur förhåller vi oss då till nya affärsmodeller och teknologier? Det jag vill peka på i den här lilla bilden som kommer att komma är att nej, jag gör. Det är att följer vi inte de förändringar som sker på marknaden så kommer vi att dö sotdöden eller tvärdö. Känner ni igen det här facit-exemplet? Hur många gör det? Kan ni? Bra. Det är ett exempel på disruptive technology. Man förhåller sig inte till den förändring som sker i omvärlden, utan man tror att vi har gjort så här 100 år. Det kommer alltid att funka. Det finns andra bolag. Det finns ett annat litet bolag som heter Kodak. Eller heter kanske fortfarande Kodak. Ungefär lika samma typ av problematik. Man försökte förhålla sig till digitalisering av foton och så vidare. Men det lyckades man inte med. Det finns ett mängd spännande exempel på det här. Rank Xerox. Rank Xerox, vet ni vad de uppfann? Grafiska gränssnittet. Det har man glömt bort. För alla tror att det var Apple som gjorde det. Apple snodde Big Ben, som det hette, från Rank Xerox. Rank Xerox hade en fantastisk forskningsanläggning i Palo Alto. Den är i ruiner idag. De hängde inte heller med i tankemässigt i det som skedde. Novell, gammal CNE, ja. Gammal Novell-tekniker. Fantastisk teknik. Helt jävla usla på att bedriva affärer. Tekniken var fantastisk. Det var de som byggde första directory services som faktiskt funkade. Massor med saker de har utvecklat. Vad är det här då? Jo, Microsoft. Varför tar jag upp det här då? Jo, jag har en insikt, tror jag, i vart vi står som bolag för att se hur förhåller vi oss till den här förändring som sker. Och jag tycker den här bilden är ganska intressant, för att det visar på att ja, vi tar ett steg framåt. Vi ser att det är teknologier som vi måste förhålla oss till. Nya affärsmodeller, nya behov. Att vi skulle bygga en notebook, det var väl kanske inte helt oväntat, men ganska oväntat att den skulle släppas nu. Vad innebär det här då? Jo, att vi som bolag genomgår just nu den största förändring som vi som bolag någonsin har gjort. Vi går från en modell där vi har tagit betalt för hur många licenser ni köper på 3 år. Enterprise agreement. Är det någon som känner igen det? Och det bygger på att vi gör ett antal månaders jobb för att säkra ett EA de närmsta 3 månaderna. Eller de närmsta 3 till 5 åren. Förlåt. Det som händer nu är att vi förflyttar oss in i en modell, en affärsmodell, en verksamhetsmodell, där vi helt plötsligt måste bygga relationer med våra kunder, för det handlar om konsumtion varje dag. Den här förflyttningen pågår just nu inom Microsoft, och det är ett sätt att möta de krafter som finns på marknaden. Varför jag tar upp det är för att ge ett exempel på att vi måste förändra oss hela tiden i den här branschen, och vi som jobbar med IT, eftersom omvärlden förändras. Vi kan inte sitta i ett hörn och säga, eller tror jag, sitta i ett hörn och säga att men det funkade förra året. För förra året finns inte längre. Är det din eller min?
Det är din.
Och för att då återkoppla eller dra det här vidare, så vad vi ser här, det är ett nytt sätt att arbeta. Det här är det som kallas för Surface Hub, som vi inte har fått den i Sverige, vad jag vet. Jag har inte sett den i alla fall. Vad den bygger på är att du kan jobba på olika ställen. Du kan samtidigt jobba med en presentation, videokonferens eller vad det nu är. Och det är ett nytt sätt att arbeta, ett nytt sätt att samverka. För att var vi har stått är att vi började när jag började jobba med IT för 25 år sedan ungefär. Och det var när PC:n kom, och när man fick en PC då fick man den i partiklar. Så det första man fick göra, det var att skruva ihop den. Och sen skulle man installera den. Och det fanns inga nätverk eller något sånt, utan det var standalone. Var det fler som jobbade på den tiden? Jag jobbade mycket med Ericsson-datorer då, och då fick man 14 kollis eller något sånt där med diskar, och eller var diskettstationer och så vidare. Och så fick man bygga ihop det där. Det är vad vi kallar för IT-hantverket. Jag började jobba som IT-hantverkare, dra kablar, installera med disketter och så vidare. Det var hantverket. Det var då vi gick runt med vita rockar och såg jävligt viktiga ut. Och ingen förstod vad vi höll på med överhuvudtaget. Knappt jag heller, men men det var kul. Det där pågick under ett antal år. Det som hände sen, det var att vi sa att, jag tycker den där bilden är ganska bra, wizard. Man var lite så där, ja, du kan IT, cool. Jag har sett en dator. Nästa fas, det handlar om industrialisering. För en 15 år sedan så kom det någonting som heter ITIL. Hur många är ITIL-certifierade? Ja. ITIL är ju ett sätt att förhålla sig till världen genom process. Det här är sant, det här är riktigt. Och är man Gud så följer man alla ITIL-processer, eller i alla fall en god lärjunge. Det var för att skapa effektivitet och lite sådana saker. Och mycket av det där var helt riktigt, beroende på att när vi hade en hantverksåldern så var det fullständig cowboy. Man gick omkring och bara sköt och gjorde grejer och funkade ganska bra. Det man insåg det var att vi måste styra upp det här, vi måste få en det här att hänga ihop på ett vettigt sätt. Och ITIL gjorde ett fantastiskt jobb i att faktiskt definiera de här olika processerna, hur saker och ting hängde ihop. För vi måste komma ihåg att IT är fortfarande en extremt ung verksamhet. Vi är fortfarande i våran linda, vi har knappt kommit upp och stapplat ännu egentligen. Det händer oerhört mycket och det integreras på ett helt nytt sätt. Så det vi gjorde, det var att vi byggde en fabrik. Hur gör vi IT? Jo, genom ITIL. Vi har definierat processer, hur vi ska arbeta och så vidare. Och det var en väldigt viktig process i utvecklingen. Den här tycker jag är kul, som åker av sig själv. Jag ska prata lika långsamt som den är, men det gör jag inte. Där vi står just nu, det är vid digitalisering. Nu går vi in i en ny era. Vi drivs av det som händer omkring oss, inte av vad IT-avdelningen vill. Nya releaser betyder ingenting, utan det är, vad är verksamhetsnyttan? Vad är det vi vill uppnå? Vilket är värdet? Det är det som gör skillnad. Och det är det som verksamheten tittar på. Det är där vi måste lära oss att fånga upp verksamhetens innovationer, idéer, tankar, för att kunna bemöta det som händer ute i verksamheten. Inte säga att nej, tyvärr, det tar 6 månader att få fram en ny dator eller server eller vad det nu är. För det säger processen. Utan vi måste förkorta ledtider, vi måste skapa nya sätt att möta framtiden. Och där tänkte jag släppa, tror jag.
Bra, tack för det, Thomas. Då tänkte jag fortsätta att titta lite mer på vad vi ser som målbilden med det här, om man tittar lite stort på det hela. Thomas har berättat en del om bakgrunden, var vi kommer ifrån, vart vi är på väg in, drivkrafter, vilket behov som finns från verksamheten med digital transformation. Jag vet, keynoten igår pratades mycket om digital transformation också. Sara, vår produktchef Asher, hade ett bra session igår, om ni såg på den, runt digital transformation också och kopplingen just till Asher. Tittar man på, som vi ser det på Microsoft, så ser vi digital transformation. Det är egentligen, det är inget projekt man gör. Det är inte 2 projekt man gör. Det är absolut inte att implementera en ny teknologi det handlar om. Vad vi ser egentligen är att man tar sin digitala affärsstrategi och gör den till företagets affärsstrategi. Så den blir företagets affärsstrategi. Det är så pass viktigt det är. Vi på Microsoft, när vi har varit ute och tittat, jag och Thomas är ute bland kunder, våra kollegor, vi ingår i någonting som kallas Enterprise Strategy Program. Så vi är ungefär 300-400 strategikonsulter worldwide på Microsoft som jobbar med det här. Och kollektivt vad vi har sett så att säga och vad Microsoft som helhet ser också, det är egentligen att tre stycken grundläggande principer eller mindset eller vad man ska kalla som är viktig för just en digital affärsstrategi då. Där den första egentligen är ha en digital inställning i första hand. Det här är superviktigt för samtliga medarbetare i hela organisationen. Nu pratar jag inte bara IT-avdelningen utan hela företaget. Just att ha en digital inställning, digital first attitude, tycker vi pratar internationellt om. Att alla i första hand tittar på vad är den digitala möjligheten här? Vad finns det för möjligheter att göra någonting digitalt kring den nuvarande aktiviteten, processen eller transformationsprojektet man håller på med? Det här kommer vara viktigt att IT-avdelningen är en del och driver den här processen. Men som Thomas var inne på, som många andra pratar om, det vi ser framöver, det är inte att det här är skugg-IT längre när det drivs från verksamheten. Det här kommer mer och mer drivas av verksamheten. Det kommer drivas från sälj, det kommer drivas från marknadsavdelningen, det kommer drivas från HR i många fall. Det är där vi ser och där måste IT vara med och ta sin position där de har en ett ställe som verkligen ger framgång, så att inte bara ta över och driva hela processen i alla lägen. Vad vi även ser är just en digital inställning i första hand. Tittar man på den digitala arbetsplatsen som vi har jobbat mycket med, så det är också ett sätt, en inställning just med mer nära medarbetaren så att säga, där de företag som verkligen har lyckats med en bra digital affärsplats, digital arbetsplats, de lyckas också bibehålla många medarbetare på ett bra sätt och få dem engagerade och driva hela digitaliseringsprocessen. Nästa steg, eller nästa stora del i mindset, det är att se till att utmana hela affärsverksamheten, hela affärsmodellen som Thomas pratade om också. Det kommer skapa möjligheter att man tittar på hela värdekedjan kring nuvarande affär. Så inte bara utmana och optimera nuvarande till exempel operationella processer i en fabrik eller någonting, eller titta på kanske just vilken produkt man levererar, utan hela värdekedjan i form av vilka leverantörer jobbar med idag, vilka kundrelationer har vi, kan vi skapa helt nya kanaler för kundrelationer, kan vi skapa nya värdeskapande aktiviteter som skapar en förändringsdel som innebär något helt nytt i det affärsvärdet vi skapar. Det här bygger mycket på att den disruption av technology som vi pratat om, mycket av IT, så fort egentligen en fysisk produkt går över att bli IT-baserad, baseras på informationsteknologi, så följer en Moore's lag plötsligt som vi ser, där vi har en fördubbling utav price per performance, performance per price var 18 månad, och då får vi en exponentiell utveckling, och det här innebär ju egentligen att vad vi ser att möjligheten att skapa affärsvärde topline, om vi tittar på företagets verksamhet, följer en exponentiell kurva, medan kostnaden egentligen, det mer man jobbar med material- och supply-delarna, inte följer samma kurva egentligen. Så skapar en helt annan möjlighet för affärsmodeller. Någonting vi ser här, som många företag jobbar med för att få den här känslan och börja få drivet hos medarbetarna att verkligen jobba på hela den här och titta på nya affärsmodeller också. Det är någonting som man internationellt pratar om, massive transformative purpose. Så man skapar en vision egentligen som är väldigt ambitiös vision och som verkligen är transformativ. Så man inte bara har en vision och en målsättning som beskriver ett antal mål som man ska göra, utan verkligen har. Och till exempel på Microsoft så har vi genomgått den här resan och Satya Nadella som är vår nya vd har sagt att vår vision är att empower every person and organization on the planet to achieve more. Det är verkligen to achieve more för allihopa. Liksom. Det är verkligen vår transformativa resa. Verkligen fokusera på produktivitet, att få med människor att göra mer. Det finns många andra företag som också har haft det ganska länge. Google har haft det göra liknande saker. Cisco har haft liknande delar också. Oj. Tredje delen som är en jätteviktig del. Om man tittar dels på mindsetet, skapa nya affärsmodeller, så är tredje delen vi ser, okej, allting kommer vara uppkopplat, allting kommer vara ihopkopplat. Det här är hela tredje delen, hela plattformen där man kopplar ihop människor, processer, information, data och saker egentligen, internet of things som vi pratar om. Så hela den här grundläggande IT-plattformen där allting är ihopkopplat, det är det som är egentligen grundbulten som skapar möjligheten till transformation på ett säkert sätt. Säkert och kontrollerat fortfarande, som ändå möjliggör den här snabba transformationen. Så egentligen tre nyckelaspekter som vi ser till att börja med, som egentligen hela målbilden för ett företag driver digital transformation. Digital transformation, när vi är ute hos företag, det vi ser också, det är ingenting, det är inte en process. Det startar inte på samma ställe i bolaget varje gång. Digital transformation kommer starta var som helst i bolaget, i olika processer, olika affärsenheter, i olika lägen. Det vi ser då, det är egentligen, det finns tre stycken större områden om man ska försöka gruppera det vi ser att företag har börjat driva digital transformation idag och det kommer framförallt fokuseras energin på ett tag framöver också. Och den första delen är egentligen där, det är att tänka om kundens upplevelse, så era kunder på era bolag, hur är deras resa en dag genom era produkter, era tjänster? Så man tittar mycket på att mappa upp nuvarande kundresa från första kontakten med er produkt eller tjänst hela vägen till lojal kundnöjdhet i slutändan. Så mycket kundnära aktiviteter och driva digital transformation där. Det här är någonting som vi jobbar mycket med när vi jobbar med personas. Vi jobbar med user scenarios när vi är ute hos våra kunder för att verkligen tydliggöra hur den själva kundupplevelsen fungerar och vad det möjliggör för digital transformation. Det vi ser också här, det är egentligen att många av de företag som kallas då business to consumer, som levererar tjänster direkt till slutkonsumenter, de har legat mycket längre före här, för de har haft det här stora digitala konsumentförsprånget där egentligen digital transformation kommer ifrån och har varit mycket mer mognare. Så vad vi ser är att många business to business företag som levererar tjänster mellan olika företag, de tjänar mycket på att titta på processer och tillvägagångssätt och attityder hos B2C-kunder egentligen, eller företag. Och många gånger till och med kanske transformera hela sin verksamhet att få en viss kanal eller en viss segment av verksamheten in till en B2C-verksamhet. Det vi ser på upplevelsen här också, det som driver mycket just för att vara så snabbt och transformativt som möjligt. Jag kommer prata lite mer om time to market och tid till värde senare, men det är att principen runt det här också omformar hela kundupplevelsen. Det som driver det är att enkelhet. Det är inte mycket funktionalitet kunderna förväntar sig i den här digitala transformationen. Det ska vara enkelt, det ska vara självförklarande. Nästa del, det är egentligen att designa om operationella processer, lite mer traditionellt backend-systemen. Om man tittar på nuvarande, det kan vara ute i fabriken, det kan vara ute på lagret. Där man i princip börjar tillsätta mer smart intelligens genom att ha i princip saker som är uppkopplade, som du kopplar till nuvarande operationella processer. Så mer samla in mer information i den supply chain-process ni har eller den nuvarande operations-process ni har och lägg på analysfunktion på den så att jag får förstå mer hur man kan förbättra, hur man kan optimera nuvarande processer. Så inte så mycket transformera utan mer optimera nuvarande delar. Så att säga. Men ändå gör det på ett sätt som är digitaliserat så man kan börja använda kraften av allt mer uppkopplade enheter och skapa till exempel förutsägbar underhåll, predictive maintenance på det så att säga och skapa mer effektivitet där och skalbarhet. Tredje delen är egentligen utmana hela affärsmodellen som egentligen vi har pratat om mycket. Det tar det större perspektivet, utmana hela värdekedjan så att säga. Var kan man hitta mer competitive advantage gentemot andra företag genom att klippa bort hela delar i värdekedjan egentligen så att säga. Finns det en möjlighet att ta bort helt och hållet vissa leverantörsorganisationer, vissa kundrelationer kan man skapa helt nya kanaler för.
Får jag klära in där, Jocke?
Absolut.
Jag kan inte vara tyst. Inte så bra på det. Att utmana affärsmodeller behöver inte vara så avancerat som man tror. När man säger affärsmodeller, då tror man att det är en sån gigantisk grej. Jag jobbar med en organisation nu inom hälso- och sjukvård. Där man säger att vi ska öppna vårdcentralen på kvällen. Vårdcentralen stänger normalt 5, eller hur? Vem kan gå dit mitt på dagen? Det är inte så många. att utmana affärsmodellen i det här fallet handlar om att ja, vi öppnar på kvällen så folk faktiskt kan komma till läkare vid behov. Det är ett sätt att utmana affärsmodellen. Det behöver inte vara så stora grejer. Förstår ni hur jag tänker? Det är så lätt att man tror att det här är någon gigantisk förändring vi måste göra. Vi måste rita om hela bolaget eller organisationens verksamhet. Nej, det dyker helt upp, plötsligt upp nya behov och de måste vi förhålla oss till. Folk jobbar annorlunda idag. De måste kunna gå till läkaren vid en annan tidpunkt. Fråga eller reflektion. Ja, vi kommer till det.
Vi kommer komma till det delvis åtminstone. Absolut, vi kör vidare, absolut.
Men om du inte får svar, återkom då.
Det vi ser också utifrån de här drivkrafterna och utifrån det mindsetet man behöver ha, så egentligen oavsett så IT-strategin, där ser vi egentligen från Microsoft, behöver åtminstone ha 5 stycken grundläggande pelare för att leverera tjänster på ett säkert och flexibelt sätt till verksamheten för att skapa möjligheten för digital transformation. Den första är egentligen en betrodd, där hade jag ingen animation, en betrodd plattform. Det här är egentligen, okej, det kommer vara en grundläggande viktig egenskap för IT såklart att behålla hela den här grundfundamentet så att säga, där man pratar om compute, network, storage, göra den så att den är skalbar och just kunna hantera för de snabba fluktuationerna i behov som består när vi pratar kanske big data, vi pratar internet of things, vi pratar temporära marknadsaktiviteter som kommer drivas. Så den här delen, ha en plattform som man ändå har möjlighet att skala upp och ner, använda cloud computing som en del, använda nuvarande datacentret för vissa delar för att skapa möjligheterna där och även ha möjligheten att integrera mellan där. Modern produktivitet, jätteviktig IT-förmåga också som vi ser kommer bli ännu viktigare framöver. Få hålla ihop plattformen gentemot övriga businessen. Och det handlar egentligen om att tidigare så har man använt, har man tillhandahållit specifika verktyg där slutanvändarna egentligen har fått lära sig verktygen som Office och så vidare. Det har handlat mycket om specifika funktioner, man sitter och skriver i Word, man sitter och kommunicerar via mail, men det handlar ganska mycket om intern eller egen produktivitet för en själv, hur man åstadkommer arbete, hur man skapar dokument och så vidare. Det vi ser framöver, det vi har jobbat mycket med, det är okej, hur tar man in det här i det sociala sammanhanget, hur blir man bättre på att samarbeta och hur jobbar man tillsammans gemensamt på ett dokument för att producera någonting. Framtiden det vi ser som är superviktigt för digital transformation där, det är att ta det här till nästa steg egentligen och jobba med system som använder sig mer av machine learning, machine intelligence som verkligen kan komma fram och säga till dig att de här dokumenten, den här konversationen har dina medarbetare i den här grupperingen jobbat med som håller på med liknande saker som du håller på med nu egentligen. Så att man har en kollaborations- och produktivitetsplattform som egentligen föreslår saker, vilka kompetenser som finns där ute, vilka dokument som finns och du kan återanvända så du slipper sitta och leta så mycket själv. Så mycket mer fokus på att ge medarbetaren de verktyg och den information som behövs för det du håller på med just nu. Hopkopplade saker, integrerat data. Jag tror inte jag ska lägga så mycket krut på det här, men det, vad det handlar om att det här är också jätteviktiga IT-förmågor att behålla ihopkopplade saker. Det handlar ju om att just när vi börjar prata om internet of things, alla sensorer, alla enheter som ska vara uppkopplade, så behöver man sätta en IT-förmåga som på ett öppet och skalbart sätt kan hantera alla de här sakerna som ska kopplas upp. Titta på en förmåga för det här som kan hantera det här oavsett vilka enheter det är. Om det är gamla enheter med gamla protokoll eller om det är nya enligt mer standardiserade protokoll. Och göra det här så att det skalar. För det är en sak, det vi ser när vi kollar på mycket Internet of Things-projekt idag som folk börjar göra, så funkar det ganska bra när man har sina egna lösningar som inte så länge det är kanske 1000, 10 000-tals enheter. Men sen när det börjar skala börjar bli miljontals enheter. Det är då det börjar bli problem. Det är då det börjar inte bli kostnadseffektivt att använda de gamla mönstren för att få ihop all det här data. Utan då behöver man ha en plattform som verkligen är genomtänkt, som skalar upp på ett enkelt sätt och fungerar. Integrerat data. Vi har hållit på med systemintegration och diskuterat vikten av integration i IT-branschen i årtionden, så att säga. Och det här kommer bara i princip att säga att det här är fortsatt jätteviktigt att driva den här förmågan i den nya digitala transformationen, som man ser till så att man inte bara har en ny del för alla uppkopplade enheter, utan även så att du får integrerad plattform för alla system som finns idag, om det är affärssystem, om det kan vara HR-systemen som vi har idag, säljsystemen och så vidare. Avancerad analys. Sista delen som är superviktigt, och skapa verkligen insikten utav all den här datan som man skapar med hjälp av alla enheter och den här produktivitetsplattformen och så vidare. Och det här jobbar man mycket med machine learning idag. Och tittar vi lite steg till, som egentligen är ett subset, en subdel utav machine learning, så har du någonting som kallas deep learning, som kommer vara ännu mer djupare, som egentligen en mönsterigenkänning, som där man helt i princip har maskiner som lär sig själv utifrån all data som finns. Du behöver inte modellera det innan egentligen, som kommer vara superintressant för hur vi tar det här till nästa nivå egentligen i en digital värld. Lite principer egentligen. Okej, de här grundfundamenterna behöver finnas. Vi har haft lite attityder vi har pratat om. Vad vi ser också ut hos bolag som verkligen lyckas bra med digital transformation, det är ett antal principer kan man säga som de har jobbat med och som har gett jäkligt bra resultat. Och det första egentligen är gränssnitt. Man ska förenkla det. Gränssnitt. Och det här handlar inte om vissa... har varit väldigt duktiga på att jobba med sina tjänster, sina produkter och byggt tydliga gränssnitt kring det. Lite mer ni som är IT-arkitekter känner igen service-oriented architecture och tydliga gränssnitt mellan olika komponenter och får det loosely coupled. Och fördelarna med det, så att säga, för att kunna skala ut och vara flexibel när saker och ting förändras snabbt. Det här gäller även då för organisationen som man har satt upp. Så man sätter alltså upp en organisation som har mycket tydligare ansvarsområden och skapar tydliga gränssnitt det här och börjar titta på. Det gör egentligen så att man kan skapa ett self-service beteende, som man kan enklare automatisera en hel funktion, så att säga, om man har tydligare gränssnitt i hur man definierar det och hur de jobbar med varann. Experimentering. Ett annat modord som många jobbar med, så att säga. Och det här är egentligen hela grunden till att många pratar, vi har pratat länge om typ så här agil utveckling, extreme programming och så vidare. Mycket som har kommit det här med att testa sig fram, fail fast, fail forward och så vidare. Vilket är jättepopulärt just för att det går inte att ha de här långsiktiga planerna för saker och ting förändras så snabbt. Och experimentering är jätteviktigt för som helhet för ett företag att våga egentligen misslyckas och testa sig fram, så att säga, för att få se vad affärsvärdet verkligen är och få det snabbt. Och en möjliggörare till det här är, alltså, behovet och tankarna har ju funnits i årtionden runt det här, så att säga. Man har sett att det finns mycket värde. Men det som är egentligen stora skillnaden som gör att det verkligen nu det börjar gå att göra på ett jäkligt effektivt sätt, det är hela molnlösningsfilosofin också. När det kostar inte så mycket längre att göra fel. Alltså. Du kan sätta upp en produkt, en tjänst, en pilot, en POC ganska snabbt, så att säga. Och du kan spinna upp infrastrukturen utan någon kostnad alls, så du kan släcka ner den, så att säga. Så att prova sig fram med olika nya affärsmodeller är verkligen någonting som man har råd med. Det är inte bara det att man snabbt inser vad som är fel som kan ändras, utan det kostar inte så mycket, så det är helt klart värt det, så att säga. Hela attityden kring kulturen kring det här är jätteviktigt. Crowd. Annan aspekt som jag inte hittar någon bra försvenskning på egentligen. Crowd community är någonting som vi ser många företag som har lyckats bra jobba väldigt mycket mer med. Traditionellt sett så har vi jobbat väldigt mycket på företag med att vi bygger upp vår expertis, kompetens, vårt IP internt, så att säga. Och så ser vi att det här är viktigt för oss och det är så här vi konkurrerar med andra bolag i samma bransch. Det man börjar se på företag som verkligen har namnat det här nu, det är att man tar till sig och börjar titta på till exempel innovationsprocessen, så kör man crowd innovation som många företag börjar titta på. Så man lägger ut hela sin innovationsmodell, sättet att skapa nya affärsmodeller. Tar man hjälp av sina partners, sina kunder, typ den större communityn för att se hur man kan lyckas och göra det här bättre och använder sig inte bara av den interna kompetensen. Vi har till exempel ett ganska intressant exempel här, ett företag som heter Kaggle i USA. Och vad de gör är att de har tillhandahåller en digital plattform för att låta egentligen data scientists, frilansare, vara med och tävla om olika projekt som företag lägger ut. Så ett företag, vi hade ett försäkringsbolag har vi i USA som har haft, de har haft sin algoritm för att mäta ut vilka skadestånd och så vidare. Man ska titta på vilka man ska betala ut försäkringar till beroende på skador. Den har man suttit och filat på i 30 år egentligen på det här företaget. Och så tänkte man att ja, men vi lägger ut den här på Kaggle istället. Och så sätter vi en prissumma för det här. Det är något som man kallar incentive pricing. Det blir jättepopulärt också. Så man sätter prissummor istället och låter communityn lösa hans problem. Så sa man så här, $10,000 lägger vi på att communityn får försöka lösa det här problemet. Och så lät man det gå och sen helt plötsligt så kom det in. Det var någonstans typ 120 stycken team som var med och tävlade om den här prissumman på $10,000. Och sen efter 3 månader så hade man en vinnare på det här och så tog man tillbaka det. Och så visade det sig att det gav en förbättring i hela deras försäkringsmodell som gav $10 miljoner så att säga. Det gav ju en enorm ROI för den insatsen. Så det här typet är ett exempel på hur företag som verkligen driver crowd på ett annat sätt kan skapa innovation och ta hjälp av expertisen som finns där ute, bara internt. Validering av nya idéer är ett annat exempel som man använder sig av crowdfunding här också egentligen så att säga. Så det finns User Voice till exempel, finns en IT-plattform idag där man kan få väldigt enkelt prova nya idéer för affärsmodeller så att säga och få slutanvändarens syn på om det funkar eller inte. En annan är ju crowdfunding som många känner till. Kickstarter, Indiegogo, typiska IT-plattformar för att få så många startupbolag idag använder för att få funding för nya projekt så att säga. Och det här tycker man, ja, men det är jättebra för nya startupföretag så att säga. För att, yes.
5 minuter.
Ja. Och det är bra för många nya företag, men det man inte tänker på också är att den här delen börjar många företag ta för specifika affärsfunktioner idag också för att skapa inte bara mer finansiering för specifika projekt men även få gratis marknadsföring egentligen. Så man får en återkoppling från slutkunden om är det här någonting som funkar idémässigt. När crowd är med redan från början så att jag tittar på produkten, jo men det här tror vi kan fungera, ja men då ger vi fundering till det här initiativet. Automatisering har redan pratat om egentligen, men det som man är väldigt duktig på det är så att säga att automatisera mycket av de här processen för att få skalbarhet i dem med hjälp av nya analysfunktioner som machine learning och framförallt deep learning som kommer sen för att automatisera hela funktioner och processer idag som man sett att det inte är möjligt överhuvudtaget sen tidigare. Lite mer konkret vad som krävs utav IT-avdelningen då för att förhålla sig till de här nya sätten och policyerna och principerna för att digitalisera det företag så finns det en hel del ramverk, metoder ute på marknaden som börjar bli populära för det här. Jag tänkte bara nämna några stycken och det är egentligen att McKinsey har någonting som kallas two-speed IT. Känner ni igen de här two-speed IT, adaptiv IT? Bimodal IT, någon som har hört det? Ja, inte så många, men det här är, jag kommer inte gå in i djupet på de här, men jag vill åtminstone nämna att de här finns i alla fall ute där det börjar bli mer och mer populärt. Two-speed IT, McKinseys modell, som bygger egentligen på att man har 2 stycken parallella IT-arkitekturer. En som bibehåller den här mer klassiska IT-arkitekturen som fokuserar på att optimera, ha förutsägbarhet som är den klassiska IT-avdelningen. Medan du har en IT-arkitektur som jobbar parallellt, som är mer kundnära, som jobbar mer på de här snabbare förändringstakten, transformationsidéerna. Bimodal IT är Gartners modell som är snarlik McKinseys two-speed IT. Det är också att man har en mod som jobbar med den snabbare transformationen, har en mod som jobbar mer med de transaktionella, mer långsamt gående processen och initiativen. Det man kan se egentligen, det som vi har som tredje alternativ här, det är adaptiv IT som kommer från CEB, Corporate Executive Board. Det är en amerikansk bolag som är populärt som jobbar med best practices för corporate IT-organisation. Där bland annat så att säga, så har vi även mycket annat. Och det de säger egentligen mer är att ja, vi tror inte så mycket på McKinsey och Gartners metoder. Vi tror att det blir för stora gap mellan de här två. Man har två separata delar. Vi behöver få hela IT-organisationen att bli mer adaptiv. Istället så jobbar man mer med att ha varje del i IT-organisationen mer adaptiv och mer kontextuellt adaptiv och anpassa sig mer. Så det är stora lag. Det här kan du läsa mycket mer om, det är lätt att söka på det. Så jag ville bara nämna att de här finns. Vi har ingen specifik ståndpunkt från Microsoft vilken av de här ska vi använda. Vad vi har gjort istället, det är vår erfarenhet, jag och Thomas och övriga ISP-grupperingen och övriga Microsoft. Det vill säga att det finns ett antal vi ser här aspekter och principer framför allt som vi tror funkar bra kring alla de här modellerna som finns har poppat upp idag. Det vi tror verkligen på dem. Och det vi egentligen har gjort, vi ser väl egentligen fem stycken övergripande principer kan man säga som är viktiga i det här. Ett, kontextbaserad roll. Vad det här innebär då egentligen, det är att jo, från ett strategiskt perspektiv så behöver IT bli mycket bättre på att anpassa sig sina roller till kontexten. Det vill säga, vem är det som är initiativtagare? Vem är det som har budgeten i just det här initiativet vi tittar på nu? Kommer det från marknad? Kommer det från sälj? Är det en mer IT-klassisk roll? Handlar det mer om IT-plattformen som sådan för att skapa säkerhet i plattformen? Handlar det om en snabb transformation utav slutanvändarprocessen för att göra en checkout eller någonting på en webbsida eller vad det nu må vara, så måste man vara mycket mer kontextbaserad. Olika roller. Se mycket mer att IT kommer absolut inte äga hela leveransen utav alla IT-projekt. Man kommer inte försöka behålla SLA på alla tjänster på samma sätt, utan man kommer behöva ha en konsultativ roll. Man kommer vara en broker i många fall mellan affärsavdelningen och till exempel leverantörer på ett helt annat sätt. Man kommer behöva vara coach i vissa fall och ibland så äger man hela IT-initiativet. Om vi då kommer vidare på nästa där så hänger det ihop. Differentierad insats är en annan viktig. Vi ser också här, man har försökt gjort så mycket och istället så blir man den här bromsklossen som Thomas pratar om. Istället man säger nej för man klarar inte av att hantera allting om man inte är tillräckligt snabb. Vad vi säger här istället är att nej, lägg krutet på där ni verkligen har konkurrensförmåga. Så att säga. Där man verkligen är duktig på IT. Så att, lite den här klassiska Pareto 80-20-principen. Lägg fokus på de core-kompetenser vi har inom IT som är själva grundplattformen, IT-säkerhet och verkligen den expertkunskapen och coacha där istället. Lägg inte fokus på att leverera IT-tjänster rakt av på samma sätt i ett ramverk. Ska snabba på lite här så vi hinner med i tid. En flexibel framåtlutad process är nästa koncept egentligen. Och det vi säger här egentligen är att jo, det är superviktigt för att kunna vara agil och framåtlutad att man har en process som defaultar framåt egentligen. Man försöker få så få beslutstagare som möjligt som inte är kopplat till slutanvändande affärsnyttan i en process egentligen. Så de verkligen som är de som sitter närmast och förstår verkligen vilken affärsnytta ett initiativ kommer ha, det är de som har största beslutsrätten. Och så försöker man komma ifrån lite den här generella konsensusmodellen när alla måste vara med och bestämma. Och även titta mer på tiden till verksamhetsnyttan som jag pratar mycket om. Superviktigt då. Och det här kan man göra på många olika sätt där man kan vara mer flexibel. Men det vi ser här är att mer dynamisk resursallokering är superviktigt. Så man inte försöker titta på den här årliga budgetprocessen för IT så att säga. Vi har sett klassiskt sett så tittar man mycket på IT-budget där man har en viss procent av den hela intäktsströmmen, hela kostnadsströmmen. Och den ändras inte särskilt mycket med åren som kommer utan det handlar mer om att pressa priser så att säga. Kan man vara mer flexibel här och påvisa unika ställen där man gör nytta istället och allokera till specifikt mer processer, mer dynamiskt, så ser vi att det finns en möjlighet att skapa en helt annan öppning för att få en helt ny budget både för IT men driva det från verksamheten. Expertis, teknik och affär. sista delen som är mer kopplad till arbetsplatsen, medarbetaren. Och vad vi vill säga här egentligen är att det har varit mycket fokus på att vi har diskuterat mycket och många har pratat om att försöka hitta. Vi måste komma ifrån den klassiska IT-rollen och inte prata IT bara. Vi måste bli mer verksamhetsnära och förstå verksamheten mer. Prata samma termer som man förstår affärsnyttan. Men det vi ser är också att det är inte tillräckligt. Och vi får absolut inte bli antingen eller. Vi måste ha resurser som kan både och. Vi måste framförallt ha... låta och ge utbildning till folk att kunna flyta runt och vara den här kontextbaserade rollen så att säga, både coach, broker och IT-expert. Så man lägger mer fokus på att utbilda IT-folk till exempel i hur blir man en bättre coach? Hur skapar man mer påverkan på folk egentligen? Influence management learning. Och hur driver man mer agilt lärande? Så mer fokuserat på den kunskapen och även mer affär. Men framförallt också fokusera på tekniken som är den viktiga delen. Vi får inte glömma bort tekniken. Det får inte bli allt för mycket affärssnack. Det är superviktigt att vi ser till så att de folken som verkligen har en teknisk kompetens får fortsätta utbilda sig där och verkligen ha en spetskompetens. För det är ändå så att med digital transformation så kommer det handla mycket om att beskriva möjligheterna det här kommer ge till affären. Att säga. Många förstår inte ens, vi pratar om den här exponentiella kurvan utav IT, så är vi inte vana att tänka den. Vi tänker linjärt. Och tittar man ett par, tre år framöver i tiden och ännu längre fram, 5 år, som var ett klassiskt sätt att titta på en roadmap och en strategi, så innebär det helt andra sätt, helt andra möjligheter med IT om vi tittar på ett exponentiellt sätt. Och det här är IT-experterna, de som kan det här verkligen. De behöver förstå det här och vi behöver fokusera på att verkligen ha kunskap inom IT. Sista sliden är egentligen bara en exempel. Jag tror vi börjar få lite ont om tid.
Väldigt ont om tid.
Ja. Jag hoppar den. Det är bara ett exempel på hur vi har jobbat för olika roller. Och vilken förändring det tar. Så hoppar jag över till erfarenheter från Thomas.
Allt det här är en massa resonemang och det är teoretiska modeller som kommer från Gartner och McKinsey och så vidare. Det vi har gjort är att vi har kopplat till verkligheten, till det vi jobbar med dagligdags, Jocke och våra kollegor. Och på Microsoft har vi ett globalt nätverk och en global metodik för det här. Men när man tar det så funkar inte det i Sverige för att vi har en annan finansieringsmodell till exempel inom offentlig sektor. Vilket gör att vi kan inte använda modeller från andra länder. Det vi har gjort är någonting som vi kallar för nutidssäkring. Och det är ett sätt att bryta ner de här frågeställningarna på ett konkret sätt. För att se vad är det vi ska uppnå, varför. Och i grund och botten så handlar det om att bygga en nyttokarta för att koppla ihop drivkrafter och förändringar till förändringsprojekt, till förmågor och tekniska förmågor. Jag kommer inte att gå längre på den just nu tror jag. För att är det så att ni är intresserade får ni gärna kontakta mig så kan jag berätta mer om det här. Men det här är ett sätt att bryta ner de här tankegångarna i något konkret. Då får du summera för nu är vi över tid. Oj.
Över tid? Nej, jag tror inte vi har 5 minuter kvar va?
Nej, den där går fel tror jag.
Aha, okej. Okay.
Den där går 5 minuter fel.
Det är därför. Ja. All right. Ja, men då tar vi och summerar, gör vi. Okej, så Thomas gick igenom lite bakgrunden, digital transformation. Jag har pratat lite om vad vi ser som principer, mycket målbilden med digital transformation. Hur behöver företaget förändra? Hur behöver de se på det? Vilka möjligheter finns? Och framförallt lite också då gick in på olika principer och modeller för hur vi ser IT-avdelningen behöver förändra sig för att göra det här. Och det är inga små förändringar som vi ser. Det är stora attitydförändringar, rätt stora organisationsförändringar för att vi verkligen ska få full utveckling på det här. Så om man backar tillbaka då och tittar på ursprungsfrågan som vi ställde oss lite. Har verkligen IT-avdelningen målat in sig i ett hörn? Stämmer det verkligen det här som Thomas tog upp, de här citaten vi ser i tidningen, att ja, men man är mer en nej-sägare istället för att vara en möjliggörare egentligen till affärstransformation? Och svaret på det egentligen då, om vi ska summera det här, så ja, om man fortsätter att göra som vi har gjort hittills så är risken stor. Det är stora förändringar som behövs göras Vi ser definitivt möjligheten för, och det kommer att börja komma många nya modeller för det, och vi har en hel del syn på hur vi ser att man behöver förändra det på det, och vi hjälper gärna till med det. Men däremot så säger man, tar man och gör den här förändringen och tittar på det och har det här synsättet, skapar en mer adaptiv funktion, var mer framåtlutad, var mer förnuftsmässig i processen, börja titta på hur man kan experimentera mer, hur man kan vara mer kontextbaserad i sin roll, driva nytta det verkligen behövs, så att säga, vara en konsultativ roll ibland, gå in och hjälpa till att driva hela projekten ibland, och framförallt driv de här superviktiga grundpelarna i IT-verksamheten där ni verkligen ser till att ha den säkra plattformen som skapar skalbarhet och ha de grundfundamentarna som verkligen behövs för digital transformation, så ser vi helt plötsligt en helt ny möjlighet för IT-organisationen att inte behöva vara den här nej-sägaren, utan istället vara den som är hjälten för hela företaget och kan verkligen vara den som skapar insikter och visualiserar vilka möjligheter som finns. Det var väl det.
Jocke och jag är uppe i våran monter under eftermiddagen ifall ni vill ställa frågor. Vi är kvar här en liten stund. Så.
Ja.
Tack!
Tack så mycket!